Du lyssnar på Sverigedemokraterna i Tyresö, när radio på succékanalen 91,4 MHz.
Hej och välkommen till Tyresö närradio. Idag är det Sverigedemokraterna som sänder. Och den som pratar just nu, det är Bjarne. Jag är gruppledare i kommunfullmäktige. Och med mig idag så har jag på min vänstra sida
Elisabeth Mellström, politisk sekreterare och andre vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden och valnämnden.
Och Bengt Bäckström sitter som vice gruppledare i kommunfullmäktige och även ledamot där. Plus massa nämnder.
Och Torsten Bengtsson, politisk sekreterare här för Sverigedemokraterna Tyresö och även kontaktperson för Ungsvenskarna Tyresö och Haninge.
Ja, vad trevligt. Och äntligen är väl våren här. Kan vi inte enas om det i alla fall?
Ja, björken kommer precis vilken sekund som helst. Då kan jag nysa till svar.
Ah, okej. Okay. Ja, lagom innan allt. Men våra programidé är ju att ha en liten omvärldsanalys. Vad säger vi om omvärlden?
Ja, vi kan väl börja med att prata om det här fruktansvärda Irankriget och människorna som dör i Iran för att de tycker att de inte vill sätta på sig stora svarta lakan.
Det tycker jag är väldigt problematiskt krig på många sätt, men alltså, inga diktaturer är bra. Vi måste på något sätt få bort, men alla oskyldiga som dör i det. Jag har svårt faktiskt att själv ta ställning till det här kriget.
Det har ju blivit väldigt mycket, om vi säger, sidokonsekvenser på det här. Bland annat oljepriset har ju stigit på grund av att de inte släpper igenom båtar i Hormuzsundet. Så det finns ju väldigt mycket anledningar till att priserna på bensin och diesel och sånt där har gått upp med 3-4 kronor bara på ett par dagar eller på en vecka här nu. Är ju för att man inte får ut olja och oljepriset har stigit. Och då tycker ju Socialdemokraterna naturligtvis att det här är jättebra att skrika och säga att det är Jimmy-priser. Det är lite skillnad i politiken här när sossarna stod och bestämde vad vi skulle göra och vad vi skulle ha med inblandning i bensinen och vad vi faktiskt gör nu i ett krig i Iran.
Men det är rätt intressant att tänka sig ändå, om man tänker konkret om Socialdemokraterna hade styrt, för under toppen på drivmedelspriserna under deras senaste mandatperiod så låg bensin och diesel på upp mot 27-28 kronor. Hade man lagt på den här prisökningen på vad blir det, kanske 5-6 spänn, då hade ju priserna har legat på ungefär 33-34 kronor liten. Ja, alltså, tänk vilket scenario det hade varit.
Ja. Ja, fast det vill ju inte Socialdemokraterna säga. Det vore ju väldigt hemskt mot deras politik att inte kunna skylla på Jimmy.
Mm. Så är det.
Det som bekymrar mig, det är ju att jag hade velat att det iranska folket skulle kunna resa sig och skaka av sig det här tokiga styret som de har. Men jag är alltid rädd för när andra lägger sig i, inte sällan USA, så blir slutet kanske bara en soppa. Det är folket där som måste ta tag i sitt land och levande, och om vi kan hjälpa till så är det bra, men
jag har ju en sak som jag är väldigt orolig över, det är ju vad som faktiskt händer i Iran. För att de har ju stängt ner internet och allting sådär, så det är ingen som kan komma ut med information om vad som händer. Man säger ju att över 30 000 människor, vanliga civila människor, som protesterar emot den här sharia-lagstiftningen som de har i Iran, har blivit skjutna på gatorna mer eller mindre och dödade och plockade in i fängelser och dödade där. Alltså det är så stor mängd människor som man kan faktiskt inte riktigt greppa det.
Nej, men det är också så att när man stänger så här så är vi kvar med rykten och propaganda, så att man vet inte var man ska vända sig för att få sanningen. Men jag tycker väldigt, väldigt synd om alla som drabbas oskyldigt och hoppas att det ska bli bra.
Ja, mina tankar går verkligen till de människorna som även bor i Sverige och har släktingar i Iran och inte vet hur deras släktingar mår. Jag hoppas att alla mår bra. Jag önskar demokrati och fri vilja i Iran som i andra demokratiska länder.
Instämmer. Om vi hoppar till Sverige då. Där har vi haft, vi har ju nämnt drivmedelspriser, men vi har Liberalerna. Där händer väl lite grejer.
Ja, kramliberalerna. Jag har ju faktiskt till och med kramat en liberal på gymnasievuxenutbildningsnämnden när han kom in. Så det var faktiskt lite roligt. Han såg ganska chockad ut.
Jag gjorde likadant i min nämnd med min liberal.
Ja, jag har en liberal polare sedan tidigare, så jag var nog först med att krama en liberal faktiskt. Ja. Om man får skryta om det.
Ja, men det gäller väl att passa på. De är väl rödlistade och räknade som nej, skämt åsido. De har fått jättemånga nya medlemmar efter den fantastiska tv-underhållningen som var där på kvällen den 22 mars. Det var så många timmar av så mycket underhållning. Jag tycker det var fantastiskt. Ni såg den väl allihopa?
Jag måste ju få lägga in att det är tråkigt att det här är radio så att inte lyssnarna verkligen kan se hur ironin dryper på väggarna här inne just nu.
Nej, men det var roligt. Det var jättespännande. Jag är så imponerad av presidiet på det mötet som behöll lugnet. Jag hade ju gått därifrån för länge sedan. Nej, men jag hade ju börjat skrika på människor. Alltså, det var ju helt galet. De var ju, 3 timmar in i mötet var de fortfarande inte riktigt färdiga med närvarokontrollen. Jag tyckte det var fantastiskt att de valde att sända ut det så att alla vi kunde ta del av det, tyckte jag. Så,
ja, men sen har jag förvånats med lite av rapporteringen, för jag har hört felaktiga uppgifter, eller ja, delvis felaktiga i både Sveriges Radio och i SVT, där man säger att partiledaren vann med knapp vinst. Alltså, det var inte så att hon hade ju vunnit med en röst. Nu fick hon 95 röster och sen la 80 stycken ner sina röster och 8 avstod från att rösta. Men det fanns ju ingen annan som var kandiderade till att bli partiledare.
Men är inte det här det vanliga SVT-vinkling åt det hållet att gud vad hemskt, att man inte röstar innebär att man säger nej? Nej, om du inte röstar så röstar du inte.
Det var ju så att det var väl ja och nej som var alternativen från början, och det bråkar de under på en annan punkt när de skulle prata om själva förhandlingsordningen. Och då ändrade de från ja och nej till ja och blank på uppmaning av ombud. Ja, det känns ju lite farsartat, men som du säger, det hade ju räckt med en ja-röst så hade hon vunnit. Det jag tycker är spännande är att det här öppnar ju för tidelösningar i fler kommuner och regioner när man då tar bort den här röda linjen som Liberalerna har kanske lokalt och regionalt kunnat skylla på lite grann, att inte samarbeta med oss. Sen håller jag med om att rapporteringen är väldigt intressant. Man lyfter bara fram de negativa rösterna, man lyfter bara fram de som hoppar av, de som avsäger sig, de som kliver av partistyrelsen och andra ideella uppdrag men stannar kvar på det som är arvoderat. Det är bara de rösterna som hörs.
Ja, man pratar aldrig om de som tycker att ett samarbete med Sverigedemokraterna kan vara demokratiskt och bra för landet.
Nej, de rösterna de hörs inte alls. Nej.
Men sen är det ju så här också att många av de som stödjer Moamsson i dagens läge är ju de som sitter på ministerposter och som sitter aktivt i det här regeringssamarbetet och förstår detta. Men det funkar ganska bra, och Sverigedemokraterna är faktiskt ett regeringsdugligt parti. Så de som har röstat för Moamsson är de som sitter och märker av Sverigedemokraternas kompetens på riksnivå i rikspolitiken.
Ja, och här är också, nu talar inte jag på något sätt för Liberalernas politik, men vill de få igenom någon av politiken så måste de vara med i ett styre. Och om du väljer att inte vara med i styre, då får du inte igenom någonting.
Ja, och först och främst så måste de ju komma över 4%.
Så är det.
Det ska bli jättespännande att se nästa opinionsmätning och se om det här har gett någon effekt.
Oh ja, absolut.
Det har i alla fall gett nya medlemmar för Liberalerna. Absolut. De har ökat i medlemsantal.
Men jag tror väldigt mycket om att även både i Liberalerna och i andra partier, när man pratar med människor runt omkring, de som sitter kanske inte just i regioner men ännu längre ner som vi som sitter i kommuner, Så tror jag väldigt många går fortfarande på den informationen och den vinklade informationen som SVT, tidningar och sånt där lägger upp om att Sverigedemokraterna är så hemska. Vi är rikt, riktigt bra i Tyresö kommun skulle jag vilja säga. Vi tar upp frågor som ingen annan vågar ta upp. Vi har senaste KF hade vi 5 personer som var uppe i talarstolen och gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig.
Ja. Ja, vi har verkligen lärt oss hantverket och vi kämpar och tycker att det är viktigt att ha pragmatisk syn på det. Att, oavsett vem, något annat parti som kommer med något som är bra, så tycker vi att ja, men då ska vi lyssna på det.
Jag tror vi är ett av de få partierna som faktiskt går på och säger öppet att det där var ett bra alternativ, ett bra förslag. Ja. Vi röstar för det var ett bra förslag för Tyresöborna.
Ja, oavsett avsändare.
Ja.
Men nu är det intressant också något som tyder på den här enigheten i regeringsunderlaget för högern. Ja, det är ju nyligen också, i och med de höga drivmedelspriserna till följd av en orolig omvärld, så nu Tidöpartierna har gått ihop med SD i spetsen och sagt att vi vill sänka drivmedelsskatten till EUs miniminivå. Och visst, det var, jag tror det var 1 krona på bensin, 40 öre på diesel. Men det vi vill göra också nu är ju att försöka förhandla med EU och få ett undantag så vi kan sänka ännu mer. Så vi gör verkligen mycket ihop, vi 4 partierna, för att människor ska få det bättre och för att människor ska klara av omvärldskriser. Ja.
Och jag vill säga det att det handlar inte om att sänka, det är inte huvudsaken att sänka kostnaden för människor att tanka sina bilar, utan här går ju direkt ut på hur mycket mat kostar, hur mycket lantbruket kostar. Det är hela ekonomin som styrs av bränslepriserna, det får vi inte glömma.
Nej, och det är någonting som jag tycker att Miljöpartiet borde läsa på lite grann om. Att man kan inte göra vad som helst med bränslet och göra det hur dyrt som helst. För att det blir följdkostnader. Och följdkostnaderna hamnar alltid på skattebetalarna som går på butiken och ska handla mat. Det är där priserna hamnar.
Och det ser man ju till exempel i vårt lantbruk, Sverige, som har ett relativt ekologiskt och djuretiskt hållbart lantbruk. Det drabbar ju det också. När vi har närproducerad mat med kortare fraktsträckor, då borde man ju tro att ja, men det här är ju bra, det minskar ju utsläppen från frakten. Men när man höjer drivmedelspriserna så kommer det ju slå mot våra lantbrukare som redan idag har många regler och principer att förhålla sig till.
Ja, och alla andra skatter som ligger på. Det är inte bara drivmedelsskatterna som ligger på en jordbrukare.
Nej, precis.
Och sen vill jag säga att nu är det här väldigt, väldigt personligt, det är min åsikt, men jag kör inte mer bil för att det är billigt med bensin. Jag kör bil där jag måste. I övrigt så försöker jag ta andra kommunikationsmedel. Och jag har en känsla av att det gäller de flesta. Det är klart, kanske finns en undantag, men bilen använder man för att man behöver den.
Jag tyckte det var så intressant det, jag tror det var igår, Jimmy sa när han debatterade Amanda Lind från Miljöpartiet, att anledningen att elektrifieringen har stannat av, ja, det är ju för att vänstern med Miljöpartiet har kapat marknaden för kärnkraften. Det har inte funnits en hållbar och långsiktig elproduktion, och det ändrar vi nu på.
Fast det var ju ännu roligare att hon ansåg att nedläggningen av kärnkraften inte hade någonting med den bristfälliga utbyggnaden av elbilar. Alltså, ursäkta mig, men hur ska vi ladda elbilarna?
Ja,
Det är så verklighetsfrånvänt, så det är konstigt.
Ja. Nu har vi kommit nästan till, jag tänkte snart gå in på region, men innan dess kanske vi skulle lyssna på lite musik.
Ja, men vi gör det. Vi kör en låt. Sjung med, alla kan den. We'll be right back.
Ja, visst det är trevligt med lite musik så här. Jag tänkte nu gå vidare till någonting som krockar lite mellan Tyresö och regionen. Nämligen buss 817. Miljöpartiet har hittat på någonting där. Vad har de sagt där?
Ja, det där är så konstigt. Det var en annons i mitt i, nu ska vi se vilken vecka det var. Det var nummer 11. Att man då ska ringa och beställa buss 817 två timmar innan om man kommer på att man vill åka buss om två timmar.
Borde inte det i slutändan bli värre för miljön än att man beställer en taxi?
Ja, alltså jag kan ju tycka att bussarna borde ju kunna gå, man skulle ju kunna använda mindre bussar och köra turer. Alltså man kan väl ha en liten minibuss om det inte är så många som åker.
Jag vill också vända på det, för om man har dåliga bussförbindelser väldigt sällan att de går, då planerar man att ta bilen eller andra färdmedel. Om man vill att människor, om man på riktigt vill att man ska åka lokaltrafik, så ska man se till att lokaltrafiken fungerar så bra så att man ser det som ett väldigt bra alternativ. Och det här kommer att göra det blir ännu mindre alternativ. Ännu fler kommer söka sig till alternativa vägar. Så att jag ser ju hellre någon form av mindre buss, matarbuss. Alltså matarbuss, då menar jag en buss som kanske går runt hela tiden, som man flaggar in, vinkar in när man behöver den. En lite mindre buss och gärna väldigt miljövänlig då såklart.
Säg att man har rundturer. En mindre buss som åker runt på ett mindre område under ett antal timmar där du bara kan vifta med handen, gå ut liksom till brevlådan, vifta med handen och så stannar den och så kan du hoppa på och sen så har den ett ställe där den har en knutpunkt till andra bussar.
Ja, precis så jag tänkte.
Ja.
Men vad vi är fulla med bra idéer.
Ja.
Tänk om Miljöpartiet kunde lyssna på oss.
Ja, för jag vet med mig själv. När jag ska ta bussen till stan så blir det ett motstånd i oj, hur går den? Hur mycket behöver jag byta? Hur mycket trassel kommer jag få med det? Och så vidare. Så att ju lättare det är att ta de här, ju mer kommer jag använda det.
Ja, alltså det här gäller ju väldigt många, väldigt många människor som bor ute på de här små tarmarna ute på gamla Tyresö och så vidare. Jag som själv bor och uppväxt i Trollbäcken, jag bor nära Alléplan, så att för min del så är det ju bara att gå upp. Det är 10 minuter eller 15 minuter behöver jag max vänta på en buss. Men jag förstår ju dem där det finns begränsat med bussar. De går inte lika ofta. Och är det så att du ska hem sent på kvällen så kanske det inte går några bussar alls i princip. Mm. Eller varannan var tredje timme. Alltså det funkar ju inte. Jag menar, Miljöpartiet kommer in i regionen och börjar driva en kollektivtrafik där man börjar med att dra in en faslig massa bussar och göra det sämre.
Ja.
Du måste göra det bättre för att folk ska ha ett bra alternativ till att inte välja bilen.
Precis, det är min mening. Men sen håller jag med om det. Det är ju helt onödigt att köra en gigantisk, jag vet inte hur mycket den här bussväger och hur mycket den drar. 2,5 liter diesel per mil eller sånt. Nu finns det andra drivmedel. Men det är onödigt att köra en vansinnigt stor buss genom gamla Tyresö. När det sannolikt skulle gå och räcka alldeles utmärkt med något mindre alternativ som är mer miljövänligt.
Ja. Jag håller fullständigt med.
Ja, gud, vi är jätteeniga här. Så att...
Ja, då har vi hoppat närmare den helt lokala politiken. Ja, så säger.
Ja, då vill jag börja med att skicka en varm tanke till Anki Svensson som har lämnat oss alldeles i förtid. Hastigt. Anki var den första som hälsade på oss när vi kom in i kommunfullmäktige. Har jag fått berättat för mig. Jag var inte med själv. Men de som var med påtalade just att hon var den första att hälsa. Hon hade alltid ett professionellt bemötande gentemot alla. Och för mig under den tid som jag hade förmånen att lära känna henne så var hon en förebild inom politiken. Lite det här att inte hålla mer än du lovar. Eller inte lova mer än du kan hålla. Och hålla det du lovar. Det professionella bemötandet, det... Hon lämnar ett tomrum.
Jag vill lägga till också att Anki var alltså den gruppledaren och den som ledde Moderaterna i Tyresö kommun.
Ja, det kanske man skulle ha sagt. Jag vet inte riktigt vilken roll hon har haft genom åren, men hon var ju oppositionsråd innan Socialmoderaterna bildades då.
Ja, och hon har varit ett av toppnamnen i Moderaterna i så länge jag vet.
Ja, jag har varit imponerad av henne. Jag träffade henne också som en av de första. Så att det är ja, alltid välkomnande.
Ja, ja, så våra tankar går till hennes familj. Och vi känner ju delar av den. Det är en fantastiskt trevlig familj. Så det är
ja, det är inte länge sedan hon lämnade. Hon flyttade ju från Tyresö. Det var därför hon lämnade politiken i Tyresö. Så det är ju faktiskt inte så himla länge sedan som hon flyttade härifrån. Så att det har gått väldigt fort. Hon var ju inte speciellt gammal heller skulle jag vilja säga. Så att men det är hemskt när det händer.
Ja.
Ja. Ja, vila i frid.
Ja. Och då kommer vi till kommunfullmäktige där hon var väldigt verksam och där vi också är verksamma.
Ja, och nu skulle jag erkänna att jag sitter med ryggen mot vår lilla fusklapp så jag vet inte i vilken ordning vi ska prata om grejerna. Ja,
men vi kan väl börja med ridhuset, Uppby ridhus.
Ja, ja, vi hade ju ställt en, eller våran Pelle då, hade ju ställt en interpellation angående ridhus på Uppby gård. För där vet vi ju att personen som driver Uppby gård gärna vill ha ett ridhus. Och 2019 så blev det ett nej utifrån att man då skulle bygga ett nytt ridhus i Fårdala. Och nu så säger man att det finns inte tillräckligt med pengar för ishallen slukar alla pengar. Och då blir det inget ridhus där. Och då så tyckte vi att men om man inte ska göra Fårdala så kan man väl gå tillbaka till planen att göra något på Uppby. Men det kan man inte för det finns inga pengar. Ishallen slukar alla pengar.
Ja. Och jag vill bara säga förtydliga. Våran Pelle, det är alltså Per Karlberg som är vårt ledare här och oppositionsråd i kommunen för Sverigedemokraterna.
Ja, men jag tänker att vid det här laget så vet alla att Per Karlberg är oppositionsråd och ledare för oss.
För de som inte visste det så vet de det nu.
För nya lyssnare.
Pelle är världskänd i hela Tyresö.
Ja, alltså. Ja. Exakt.
Ja. Så, att så var det. Så att det finns inga pengar, men någon gång i framtiden så ska man då eventuellt göra något på Fårdala. Så att Uppby kommer inte att få något ridhus. Nej,
och en av förklaringarna var ju att det är svårt att hålla på och rida i ett naturreservat. Och där bara slog det mig i tanken att när styret förklarar det och alla är med på att det blir dåligt att rida i ett naturreservat. Så när vi gjorde Barnsjön så sa vi att vi ska inte ha som naturreservat utan vi ska ha det som en friluftsområde. Just för att det är så svårt att göra aktiviteter i ett friluftsområde. Vad säger jag, i ett naturreservat. Så att det här tycker jag man fick svart på vitt att det är ganska bra att vi inte gjorde naturreservat i Barnsjön.
Jag tycker det är lite lustigt egentligen att vi inte kan ha hästar i ett naturreservat. När ska vi begränsa rådjur och hjortar och ja, rävar
dem,
och
sånt där? Ja,
alltså, eller är det det som är problemet att om man rider så kan man snubbla på dem? Alltså det är naturreservat. Vi pratar om att man är ute och rider på ett djur i naturen. Jag förstår inte problemet i sig.
Nej, och där håller jag med. Du slår ju min tes i spillror där på ett mycket bättre sätt. Det är klart att man ska kunna rida i ett naturreservat.
Ja, om man inte kan rida i ett naturreservat då kan man ju knappast cykla ut i det och ska man springa och jogga i det. Och, jag menar, alltså ett naturreservat är inte till för att ingenting ska röras och ingen ska gå och lyfta på ett blad. Utan det ska ju nyttjas så alla kan vara där och se hur vackert och underbart det är.
Ja, nyttjas varsamt.
Ja.
Ja. Var var det mer då? Vi hade vistelseprov. Den tycker jag är bra.
Ja, den är så spännande. Jag brinner ju för det här med liksom prepping och förberedelser. Ja.
Kanske förklara först vad det handlar om.
Ja, det handlar alltså om att vi såg att Västerås gjorde ett vistelseprov i ett skyddsrum. Där man då tog ett skyddsrum för 30 personer och så stängde man in 30 personer där i 8 timmar. Och så testade man att vistas där. Och såg då vilka utmaningar som man upplever som man faktiskt inte kan läsa sig till.
Jag undrar bara, hur länge hade de på sig förbereda inför att de stoppade in de här personerna i 8 timmar?
Oj, jag tror att de hade väl hållit på i, ja det var minst 6 veckor. Jag tror de hade planerat själva övningen i nästan ett år. För att då få med folk från Myndigheten för civilt försvar och få med alla professioner som kan ha nytta nytta av att testa det här? Till exempel folk inom skolan, hur är det här en bra miljö, eller hur är det här en miljö för barn? Hur klarar man av att göra det här? Kan man jobba? Kan man använda datorer? Vad gör det med luften? Alltså det var, som jag förstår det, så var det liksom inte mannen på stan som var instängd i ett skyddsrum i 8 timmar, utan Nej. Det här var människor som har en viss kompetens i grunden som då skulle göra det här praktiska provet. Och en liten rolig grej med det var ju just det att man testar också, ja, alltså man är instängd där i 8 timmar, och då ska man använda de här tunnorna och man ska använda de här vattendunkarna och sådär, och man konstaterar att de här avfallstunnorna inte var anpassade för barn, och man hade också begränsat testet till att man bara gjorde nummer 1, så att man gjorde inte, det var ingen som gjorde nummer 2. Så för det är ju också psykologiska spärrar man behöver kliva över för att faktiskt använda en tunna i ett rum tillsammans med 30 personer.
Jag läste också att de hade faktiskt blandat så att det verkligen skulle vara barn och mammor, pappor, inte bara akademiker som satt där och mätte saker och ting, utan man kollade rätt mycket. Men det jag tyckte var lite lustigt när man tog upp det här, när då våran världskändis Pelle tog upp det här i KF, så tyckte man att ja, men det är så mycket runt omkring, för att om det skulle hända att vi fick ett krig i Sverige och vi behövde använda det här, då använder man ju klassrummen och tar upp de saker som eventuellt står i de här skyddsrummen. Och det är så här, vad är problemet? Lös problemet, ta dit en container, lyft in allting där, stäng in folk i det här skyddsrummet och se hur det fungerar.
Det vi i förlängningen ville göra var ju att med utgångspunkt då i den här rapporten från Västerås stad göra ett test utifrån de utmaningar som de såg i slutet på sin rapport. Bland annat då, hur är det med ett större skyddsrum? Vad händer om man gör det här på sommaren? De gjorde det i november och skyddsrummet blev väldigt, väldigt varmt. Så vad händer om man gör det på sommaren? Vad händer om man, alltså alla de sakerna som de identifierade i det här då ganska ändå lilla testet.
Ja, och när det gäller då, min poäng är, det här visste man om långt innan. Man har haft lång tid på att förbereda sig och ändå hittar man massor med problem. Och i Tyresö styret säger att ja, men vi har gjort kontroll utav skyddsrummen. Ja, det hade man nog gjort där också. Det att lära sig mera är det vi är ute efter. Men visst, det är också jättebra att läsa rapporten som kom därifrån. Så att vi får väl se vad styret tar vägen med det här. Mm. Men vi tycker man ska kontrollera och testa bättre.
Jajamän.
Ja.
Nästa poäng, eller nästa punkt, föreningsbidrag.
Ja, never ending story. Vi lämnade ju in en motion för ett tag sedan om att höja bidraget till pensionärsföreningar. Och när den var uppe för debatt så menade styret då att den var besvarad faktiskt. Jag tror det är den första, kanske andra motionen vi får som faktiskt blir besvarad. I och med att man då har tillsatt en utredning för att se vilken typ av stöd till pensionärsföreningar som ger mest pang för pengarna. Ja, det var mina ord, inte styrets. Så då ställde vi en liten interpellation och frågade hur är tanken med det här. Och då så var ju inte ordföranden för äldreomsorgsnämnden var inte på plats. Så vice ordförande hade en liten debatt då med vår representant Jörgen. Så det var bara en liten uppdatering. Det här är någonting vi kommer följa. För vi tycker ju att det är viktigt att pensionärsföreningarna kan göra de här sakerna.
Men de har ju inte fått någon höjning på rätt många år heller. Så att det är...
Nej, men nu så håller då förvaltningen på med någon utredning för att se om det ska vara andra typer av stöd. Att man kanske ska ge lokalstöd eller man ska göra ett IOP-avtal där man, idéburet offentligt partnerskap, där man liksom går in i ett tajtare samarbete. För det här föreningsbidraget är ju egentligen, de talar om hur många medlemmar de har och kommunen ger dem en påse pengar. Så att då, det är väl bra att man ser över olika lösningar, men vi fortsätter ju framhärda att man hade ju kunnat höja bidraget och ändå fortsätta med utredningen.
Ja. Nästa punkt som är riktlinjer för flaggning.
Ja, Där är det ju så att vi har då lämnat in en interpellation. Vi började med ett ledamotsinitiativ om att vi behöver göra en översyn och en uppdatering av riktlinjerna i kommunen för hur vi flaggar. För vi vill ju att riktlinjerna ska spegla verkligheten, och idag gör de inte det. Bland annat då så flaggar vi för Ukraina och det regleras inte i riktlinjerna. Och där så tyckte ju Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande, att ett undantag behöver man inte ändra en riktlinje. Men vi står ju, och de säger att de flaggar för Ukraina på uppmaning av regeringen. Och det tycker jag är jättespännande, att kommunen kan välja vilka uppmaningar av regeringen man kan följa och inte. Kommer ni ihåg diskussionen om den av regeringen tillsatta samordnaren som skickade en mötesinbjudan där kommunen då valde att tacka nej, men här har då kommunen valt att tacka ja till uppmaningen om att flagga. Och jag vill vara tydlig, jag tycker absolut att vi ska flagga för Ukraina. Det som händer där är fruktansvärt, det är vårt närområde och så vidare. Men vi vill ju också att de riktlinjer som kommunen har ska vara uppdaterade och faktiskt spegla verkligheten. Och där sa Anita att hon vill i så fall se ett förslag. Och det kommer hon att få. Vi ska ta fram ett förslag på uppdaterade riktlinjer för flaggning, där vi då får med att om regeringen uppmanar att flagga så gör vi det.
Fast det här kom väl fram lite grann för att det kom ett förslag om att vi skulle flagga för Grönland.
Ja.
Och det är ju liksom, ja, vi kan flagga för alla möjliga olika länder.
Eftersom det inte regleras i riktlinjerna.
Precis. Ja. Men alltså, det jag reagerade mest på egentligen på KF, det var hur Anita Mattsson tar upp att det händer hemska saker i Ukraina. Alltså det är vi väl alla medvetna om och tycker att det är fruktansvärt, och vi hoppas att det här kriget ska avslutas så fort som möjligt och att Ukraina faktiskt får tillbaka den marken som Ryssland har stulit av dem. Men det är inte det vi pratar om. Vi pratar om flaggor i allmänhet, inte bara om den ukrainska flaggan eller den grön, flaggan för Grönland, utan alltså, det här var ju mycket djupare egentligen det vi ville ta fram. Men då ska man liksom byta fokus för att vi kommer någonting.
Ja, misstänkliggöra att vi menar att man inte skulle flagga för Ukraina för att vi kanske inte stöd. Alltså det är så baklänges.
Fast jag tror att Socialdemokraterna börjar bli lite nervösa nu. Liksom, med, precis som vi pratade om tidigare, med Liberalerna som släpper sin röda tråd. Och att vi till nästa val har en väldigt stor chans till att komma in och ha egna politiker som faktiskt har möjlighet att ta beslut i riksdagen. Vi kan vara med och leda liksom Sverige mot ett ännu bättre Sverige. Mm. Sverige har väldigt många bra sidor, men vi kan göra det här väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre.
Nej, men när vi tar till exempel det här Grönlandsperspektivet på flaggan, absolut, alltså moraliskt sett skulle man kunna flagga för Grönland, men skulle vi inte då kunna flagga för med den gamla iranska flaggan då, från Persien, för att liksom, vad ska man säga, upplysa om situationen där och ge stöd till människorna som lider där. Alltså Ukraina, som vi har sagt, liksom, det är ju i vårt närområde, det är i Europa, och det ukrainska folket har lidit så pass hårt att det finns en samstämmighet inom Sverige, inom EU, att stödja Ukraina. Det liksom finns tydligt, men sen det blir ju lite det här, så här, hur långt, alltså vi skulle kunna ha 1000 olika flaggor, men så här, hur långt ska vi liksom gå och vilka skulle man utesluta då?
Ja, men det viktiga här är att kommunen ska inte driva utrikespolitik.
Nej.
Så kommunen ska inte ta beslut själva om vilka länder eller vilka flaggor man ska ta och slänga upp. Det är i så fall regeringen som ska tala om att vi tycker att ni ska göra det här. Då kan man följa det, och det är det vi vill ha in i vårat.
I våra riktlinjer.
Ja, precis.
Ja,
precis.
Mm. Nej, men det är så typiskt också att man då ifrån Socialmoderaterna här försöker att rikta om fokus till någonting helt annat. Så att vi kan ju bara vänta. Det tar kanske ett eller två KF, så kommer de komma med en eget förslag på nya riktlinjer. Men det kommer vara inpaketerat då i lite mer så här rödblåa band och grejer som... Och så kommer man ha försökt glömma att vi faktiskt har kommit med förslaget om man ska göra det här.
Ja, nu bara för att du sa det så kommer de inte göra det.
Nej, men vi vill ju bara att riktlinjerna och verkligheten ska lida ihop.
Ja, ja. Precis.
Ja.
Ja, det var väl det då. Jo, just det. En sak. Jag gick upp på en sak i kommunfullmäktige. Och det var Miljöpartiet som lagt en motion för att ta in mera socialt arbete i skolorna. Jag kan inte gå in detaljer på deras motion, den är ganska avancerad. Men min poäng som andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden är det är jättebra att man kommer med idéer och allt, oavsett vem som är avsändare, att man kommer med bra saker, för vi vill våra barn det bästa. Så jag tackade Miljöpartiet för att de gjort det här, för det är ett jättebra initiativ. Men styret, här måste jag ge beröm till Klara och styret, för de har redan ordnat under lång tid, tagit fram skolsociala team som nu sätter igång här i april, där man gör en ny satsning för att hjälpa barn i massa olika utsatta situationer i 4 skolor. Och jag ser fram emot utvärderingen av det, för om det här är så bra som det låter, så är det jättebra att stödja barn från frånvaro och socialt dåligt mående. Så vi håller tummarna på att det projektet blir bra.
Absolut. Ja. Jag sitter ju med som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och det är det de har tänkt är ju liksom att de ska börja med de här personerna i de här 4 olika skolorna för att se vad det blir utav det. Så det är ju inte sagt att det här är vad vi ska göra och inget mer, utan det här är ju starten på ett projekt. Och jag var ju på ett möte även på Tyres gymnasium tidigare med fackförbundet för Sveriges lärare. Och de sa ju själva, så det är en av de grejerna som var en röd tråd där, vi ska inte gå in på Liberalernas röda tråd, men de hade en egen röd tråd som var att det saknas människor, det saknas folk, vuxna, i skolorna. Det är för få människor där. De får göra alldeles för mycket olika saker. De hinner inte med lärardelen att lära ut saker och ting. För de har fått så otroligt många fler uppgifter. Ja. Så att jag tycker det här är ett bra steg. Efter valet hoppas jag att vi ska få ha möjlighet att utöka det här.
Och jag vill säga att vi driver frågan om att ha lärarassistenter, flera lärarassistenter som ska kunna avlasta lärare, inte bara i back office så att säga, utan på plats, och se till att det blir lugnare och lärare kan använda sin tid till att faktiskt göra det de ska, nämligen lära ut saker.
Absolut, och glöm inte att vi faktiskt har lagt förslaget om en jourskola också.
Vi hade ju en egen motion också. Och det var ju den som handlade om civilkuragepris.
Ja, den får vi inte missa.
Den får vi inte missa. Bengt, vill du säga någonting om den först? Så jag har ett anförande sen.
Ja, jag förstår att du har ett anförande om den. Ja, nej, jag tycker att det var faktiskt ganska lustigt. För det första så gjorde du ett extremt bra anförande i KF vad gäller civilkuragepriset. Det som var lite lustigt där, det är när vi får svaret ifrån våra ärade socialmoderater att svaret var att nej, vi kan inte göra det här för det kan bli orättvist. Och vi bara, förlåt, va? Alltså det var verkligen så här goddag yxskaft. Ett civilkuragepris som har att göra med att folk ställer upp och gör saker och ting för andra människor innan vi har exempelvis ambulans eller andra vuxna eller lärare som kan komma på plats eller polis, vad det än är. Och att man ska lyfta fram en sån person som har gjort någonting exemplariskt, det är väl jättebra.
Ja, och jag tycker att nominera 3 personer, att bli nominerad är själva det viktigaste. Ja. För vi behöver lyfta människor som faktiskt går den extra lilla biten för att hjälpa andra människor.
Precis, och man skulle ha en allmän röstning om det här också. Så det var inte vi politiker som skulle gå in och tycka att ja, den här personen nu, utan det var verkligen de boende i Tyresö skulle ha en möjlighet att säga sitt om vad de tyckte utav de 3 som hade blivit utvalda och framtagna, att hade gjort någonting väldigt bra för Tyresö.
Ja, och jag har svårt att se att om det är tre som är nominerade och en vinner, att de två som inte vann ska må dåligt utav det. För det var lite så de lyfte fram det, men ja, då ska man ju inte sluta alla tävlingar.
Ja, då är vi inne på det här med participation prize, liksom.
Ja.
Att du ska ha ett deltagande pris. Ingen ska vinna, ingen ska förlora. Och det är ju saker och ting, det lär man sig inte på heller, så att det är...
Men Elisabeth?
Ja, nu har ju ni tagit delar av mitt här, så att jag får väl försöka klippa och klistra lite. Nej, men under den här debatten så förklarade ju styret varför man avslog motionen, och det fanns ju två grunder. Och det ena var att det bara är symbolpolitik som inte bidrar till ökad trygghet, och det kan man ju kanske ha olika åsikter om. Jag är ju övertygad om att om man känner sig sedd så ökar samhällsengagemanget, och ett civilkuragepris är ett sätt att visa att det lönar sig att bry sig och våga agera. Men det var väl egentligen den andra anledningen till att avslå motionen som jag tyckte var det mest spännande. Det är att civilkurage är ett värderingsstyrt ord, vilket då gör att det är svårt att vara rättvis och objektiv, och att det kan bli godtyckliga beslut, och att det då skulle uppfattas som orättvist. Men då vill jag gärna påtala att det lila, eller jag vet inte, är de blåröda eller är de lila, Socialmoderaterna har ju nyligen inrättat ett pris som är årets förebild. Och där kan jag väl tycka att ordet förebild är precis lika värderingsstyrt som ordet civilkurage. Och att det också skulle kunna riskera att bli godtyckligt, orättvist och subjektivt. Men jag gillar priset årets förebild. Jag gillar årets eldsjäl och eventuellt andra priser, och jag gillar civilkurage. Och jag tror att priser, utmärkelser och uppmärksamhet, precis som du säger, Bjarne, att det i förlängningen bidrar till ett öppnare samhälle där fler människor känner sig delaktiga. Mm. Så jag har lite svårt att köpa just de här motiveringarna för avslag på civilkurage och kalla det för värderingsord, och istället då inrätta en förebild som då på något vis inte är värderingsgrundat. Jag tycker det är märkligt, men det är väl så att man äter kakan och så har man den, och det här var vårt förslag, och då måste man säga nej.
Ja, men eftersom man kan liksom dra paralleller, så skulle man kunna dra paralleller med att faktiskt rösta fram Tyresös Lucia. De som inte vinner då kommer ju de bli kränkta. Mm. Så det är, i det här fallet så har det civilkuragepris för någon som har gjort någonting riktigt bra. Och det är ju då de medborgarna som faktiskt bor i Tyresö som ska nominera de här, lämna in förslag på att någon har gjort någonting väldigt bra.
Ja, men ge nu inte styret idéer om att ta bort våran Lucia också.
Nej. Det är tillräckligt tråkigt att pepparkaksgubbarna inte får vara med som de ska.
Nej, men alltså sen också det här med just till exempel ett civilkuragepris eller vad man nu kan inrätta för priser. Det behöver liksom inte vara en stor prissumma eller kosta särskilt mycket pengar, utan till exempel jag själv, visst det är väl alltid trevligt med lite extra pengar i kassan, men det jag hade blivit glad av att vinna ett sånt pris, det är ju äran och heder att kunna få ett diplom och rama upp och känna det. Nej, men jag känner mig uppskattad för det där lilla extra som jag gör.
Precis.
Och jag tror vi behöver... Visst, det är ju enkelt för styret att sitta och kalla det för symbolpolitik när man själva inte har kommit på det. Men jag tror det är viktigt att vi sänder de signalerna att det liksom våra medborgare uppskattas av att göra rätt. För vi har ett problem idag i vårt samhälle där människor inte känner lika stor tillit eller trygghet till varandra än som man gjorde förut. Så där har vi kommunen absolut en roll, och jag ser inga nackdelar med att införa ett sånt här pris, snarare stora fördelar.
Men hade det inte också varit ganska trevligt om politiken någon gång kunde liksom gå upp och säga det? Nej, vi tycker inte så här. För det är inte vår idé. Så att vi yrkar avslag för att vi inte håller med. Istället för att snirkla runt massa konstiga förklaringar. Det vore raka puckar att nej, det här kommer från Sverigedemokraterna. Vi kommer inte gå med på det. Säg det då.
Fast vi kommer att komma med ett precis likadant förslag om ett par KF här. Men det kommer vara inlindat i blåa och röda band. Just.
Jag undrar, går att copyright skydda ens motion?
Nej, oj, men... det hade stoppat Sverige totalt. För nu får vi igenom vår politik på många områden helt utan själva driva den, för andra har fattat att vi hade rätt från början.
Ja, fast det är inte det överlag överhuvudtaget, både på riks- och region och på kommunal nivå, när vi har kommit med förslag som nu idag kanske är 10-15 år gamla, och nu kommer de fram till att ja, men det här var nog inte så himla dåligt ändå. Nej. Vi måste införa det här, men nu måste vi införa det här med blå-röda band istället. Så att det är...
Precis, men när till och med SVT i olika komikprogram och så helt öppet säger ja, de kopierar oss. Det är en ganska stående skämt att de visar att andra partier gör det vi sa.
Det är synd att man inte kan komma fram med den informationen på Aktuellt och Rapport, ja, och i nyhetsrapporteringen också, utan det här bara ska komma fram i skämtprogram.
Ja. Du menar att det är tråkigt att vi måste gå till Messiah Hallberg för att få höra sanningen?
Ja, det är så här. Ja. Mm.
Så! Då har vi pratat igenom det mesta, så jag tror att det är dags att önska alla en underbar, trevlig vår. Men innan dess så ska kanske Elisabeth läsa upp hur man kommer i kontakt med oss.
Ja, kontakta oss, hör av er, kom med era synpunkter, åsikter, ris och ros. Vi vill ha all feedback. Ni når oss på Facebook, där heter vi Sverigedemokraterna Tyresö. Instagram, sd_Tyresö. Ni kan mejla oss på tyresö@sd.se. Och ni kan ringa eller skicka sms på 0760-224456.
Jag har en liten kort grej att lägga till där också. Det är okej att kontakta oss även om man varken röstar på oss eller är medlemmar hos oss. Man får gärna bli medlem och man får väldigt gärna rösta på oss. Men man behöver inte absolut göra det. Men ställ gärna frågor till oss, så kan ni få reda på vad våran politik egentligen är. Lita inte på allting som står i Tyresö-tidningen.
Från ungsvenskt håll kan ni kontakta oss via antingen mejl ungsvenskanatyresohaninge@gmail.com, ungsvenskanatyresohaninge på Instagram också. Där finns vi.
Ja, men fint. Då hör av er till oss. För vi, precis som Bengt sa, tipsa om saker som händer också. Prata med oss. Vi är här för er.
Absolut.
Ja, med det så tackar vi för oss.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Tack, hej.
Och nu är programmet slut för den här gången. Tack för att du har lyssnat på Sverigedemokraterna i Tyresö, närradio på Succékanalen 91,4 MHz.